Ovanligt starkt år, va?
Sommarpratarna?
Mm.
Det kan jag inte avgöra.
Nej, för du brukar inte lyssna, det vet jag, men du kan väl titta på namnen.
Jag är ny i huset.
Och se att det ändå är ganska många kända och ett par hållkäften-namn.
Joel Kinnaman.
Till exempel.
Som hade den härliga formuleringen, jag sitter och fnular på mitt första sommarprat.
Välkomna till Talkshow P1 med David Mehr och Catherine Zimmermann. Carolina Dybeck-Happe, vice vd på Microsoft.
Ja, det är en högtjänst.
Det får man säga. Det är jag lite nyfiken
på. Jag är nyfiken på min företrädares hemlighet, Jonas Bonnier.
Mm.
Den undrar vad det är. 20 år har han suttit och hållit på den sån.
Ja, det kommer vara något bra, tror jag. Sara Vide Eriksson, konstnären.
Ja,
också
någon
som jag ser fram emot.
Någon som också varit där, David Wiberg, som gullade med Bibi i sitt Otello-drama, radiodrama. Kom hela vägen fram till micken.
Vad är det du insinuerar, David?
En dröm, dream come true för David Wiberg.
Mm, det får man säga. Politik. Centern säger nej till Ulf Kristersson som statsminister, bland annat för att han tänker ge ministerposter till Sverigedemokraterna.
Ja, jag lyssnade på den presskonferensen. Och vet du vad jag kände? Could have been an email.
Varför alltså, det?
För att det där visste man väl. Jag satt och lyssnade på den i liksom 15 minuter. Ingenting utav det var väl nytt. De har ju sagt nej till Kristersson i 8 år.
På ett sätt, men inte på det här jättetydliga sättet väl ändå inför det här valet som kommer nu. Men jag håller med tanke på vad som har skett på senare tid så var det ju inte en skräll direkt.
Nej.
Även om det ju var någon på plats på den här pressträffen som gav uttryck för något som skulle kunna uppfattas som förvåning.
Så Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
Det var det lilla ojet.
Ja.
Subtilt. Men jag reagerade faktiskt också på det när jag hörde det.
Ja, men vad var det för oj?
Vem var det? Det var ett oj, tror jag. Oj. Mm.
Var det ett förvånat oj?
Det var väl ett... Jaså, nu säger du det här?
Ja.
Oj.
Det var inte så här, oj, vänta, nu fick jag ett mess. Jag måste hämta ett barn på föris.
Oj, jag stoppade mjölk i kaffet. Jag tycker det är svart. Egentligen.
Nej, eller var det ett ironiskt oj?
Oklart, man skulle ha behövt sett det. Jag hörde det bara.
Mm, jag hörde det också bara. Men sen det som Elisabeth Tandringqvist sa då. Magdalena Andersson och Socialdemokraterna är den mest sannolika samarbetspartnern efter valet. Vad betyder det om de säger nej till Kristersson?
Jag vet faktiskt inte. Det är väl lite två steg framåt, ett steg bak. Det har funnits en kritik över att hon har varit otydlig i vad hon vill. Men att nu säga att det gått från två statsministerkandidater till ingen statsministerkandidat och en eventuell samarbetspartner. Mm. Det är inte så tydligt.
Nej, är det det att man som centerpartist inte vill cementera någonting för att det finns de i partiet, alltså om vi bara går tillbaka till Muharrem Demirok.
Just det.
När han ändå gläntade på dörren till Magdalena Andersson,
okay,
så var ju det första steget mot att han sen fick gå ju som partiledarkandidat för att det väckte så starka känslor i partiet.
Okej, okay, så det är lite, man är ute på hal is.
Ja, eller man försöker med någon form av balansakt kanske, jag vet inte. För om Magdalena Andersson inte är statsministerkandidaten utan en sannolik samarbetspartner. Vem är statsministerkandidaten?
Håller hon dörren öppen för sig själv då kanske? Drömmer hon själv om att bli statsminister?
Den breda mitten är tillbaka, den som Annie Lööf pratade om hela
6% och statsminister.
Det har ju hänt för att personer från små partier har blivit statsministrar.
Kanske är den dörren hon håller öppen?
Man vet inte. Hon ska vara med i Studio 1 i eftermiddag. Jag förutsätter att de försöker få klarhet i det här. Jag vet inte om du har hängt med i det här, men fotbolls-VM drar igång på torsdag.
Dam fotbolls-VM eller?
Nej.
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 Nej. Börjar vi nå lite peak fotbolls-VM nu? Nu är det bara 2 dagar kvar, men är man inte alltså jag är högst bidragande till detta pladder om detta fotbolls-VM. Men jag kände när jag var på den här matchen i torsdags och när jag kollade på nationallagsfirandet med kungen på Skansen i helgen och det pratades VM och Tjuvjakt var där och sjöng när vi gräver guld, att det är så här, det finns en nästan absurd nivå denna gång av besatthet av detta VM.
Nej, men underminerar mig bara. Fortsätt. Eller vill du att jag ska prata om min lilla spaning med anledning av fotbolls-VM?
Shoot.
Lagen är på plats. Då har det blivit lite skriverier om vad olika landslag väljer att ta med sig till då USA och Mexiko.
Mm-hmm.
Bosnien, som gör sitt första VM någonsin, de har med sig en enorm traditionell bosnisk kaffebryggare i metall som kan göra 8000 koppar kaffe.
Oh, för laget eller för fansen?
Jag förutsätter att det är för laget, men om det är 8000 så kan kanske fansen också få smaka.
För det kan man ju då förstå att det finns någon liksom teambyggande med att fansen får komma in, man bjuder på det. Men undrar vad det är för kaffe, är det nog kokkaffe då kanske?
Alltså, dina följdfrågor.
Ja, men de är ju relevanta i det här. Vad är det för kaffe som inte finns i USA som du måste ha med och ha en 8000 kopps mugg för att göra?
Ja, du har ju också druckit kaffe i USA.
Det är blaskigt.
Blaskigt är det. Sen har vi Norge. De har med sig 180 kilo brunost.
Är det någon sån här mesost eller vad är brunost? Mm,
så gott. Smakar det lite som kola.
Ah, okay. Yeah. Man måste ju kämpa hårt för att hitta saker som inte finns att köpa i USA. Brunost kanske är en sån sak.
Flera hundra kilo fisk har de också med sig.
Lax då eller? Eller är det fördomsfullt att tro?
Sen har vi Kongo. De har med sig en person, en väldigt speciell person. Det här är ett superfan som kallas för Lumumba. Varje match kommer han vara utklädd till då Kongos förra ledare Patrice Lumumba.
Just det.
Och så står han i de här 90 minuterna precis blickstilla som en staty.
Satan vad varmt. Men det tycker jag är en fenomenal idé. Jag tror att det kommer vara den kommer nog sticka ut mest, att ha en maskot, en levande maskot som står helt still och som ger det lag, den publiken en liten USP som sticker ut.
Ja, för är det handlar om när man drar med sig de här grejerna? Att man vill entusiasmera en klack som står där och hejar på en, eller är det för att peppa det egna laget?
Jag tror lite olika saker. Den där Lumumba-figuren är nog mer för det optiska för publiken. Jag tänker på de här norrmännen som har ju börjat göra den här rodd de ror tillsammans som gör det där, och islänningarna hade ju den här klappen som de gjorde
vulkanklappen.
Jag tror att det är olika saker varför lagen tar med sig. Jag vet att Argentinerna alltid har med sig sitt mate-te som de går omkring och dricker på den här koppen med. Så jag tror att det är lite olika kanske syftet.
Du bodde ju i USA flera år. Brukade du be svenska kompisar eller familj som kom över att ta med sig något specifikt?
Jag gjorde typ inte. Alltså det skulle vara typ kaviar. Det var det jag kunde, liksom, sältan i kavjan jag kunde längta efter. Men jag vet faktiskt inte, det fanns ju typ att köpa där, som det mesta i USA.
Ja, så är det. Även om vi ju bad våra gäster att ta med snaps och välling.
Ah, ja.
De vuxna skulle ha sitt och barnen skulle ha sitt.
Och det blev inte tvärtom.
Verkligen inte. Det är skolavslutningsvecka. Du var ju inne på det igår, att det är så mycket att stå i och fixa den här tiden på året. Och du snuddade väl vid presenter till lärare eller om det var blommor?
Absolut.
Varför är det nästan alltid en mamma som roddar det här? Känner du inte igen det? Att i klasschatten är en mamma som väcker frågan om presenter och sen är det någon annan mamma som i 99% av fallen också tar sig an uppgiften.
Det är alltså en mamma som säger det och sen en annan mamma som gör det.
Absolut.
Jo, men så är det. Jag hade faktiskt en period när mina barn gick på förskolan när jag försökte förebygga den traditionen och var väldigt proaktiv. Och jag fick, om jag ska vara helt ärlig, oklädsamt mycket beröm. Alltså att jag nästan själv skämdes över att säga, men det är så mycket jag inte gjort. Jag har gått och köpt en korg med grejer i.
Men det där är så typiskt.
Det är så typiskt att man får så, inte bara att man gör det, utan man också sen får så mycket beröm för att man har gjort det.
För jag var inne på att man måste försöka bryta det här mönstret. Ja. Och då funderar jag på, kan man uppmana alla mammor att bara låta bli? Inte initiera det, inte ta tag i det och så ser vi vad som händer. Ja,
och vad tror du händer?
Jag tror att det inte blir några presenter på några år.
Okej, långsiktigt tänker jag.
Ja, och då funderar jag, kan det vara värt det? Kan lärarkåren hacka i sig det här? Säg 5 år utan blommor.
Fast det bygger ju på att lärarkåren då måste reagera. Och de kommer inte vara så här, ursäkta, vad är de här blommorna vi skulle få? Vad är de? Det kommer de inte göra. Så det kommer ju bara vara, traditionen kommer försvinna. Det är inte som att pedagogerna kommer säga, du, den där korgen vi alltid brukar få efter 3 år.
Jo, utan... de kommer börja skämta om det.
Okay. Så att det kommer
komma tillbaka till pappakollektivet. Ja. Och då kommer du gå i bräschen.
Ja, jag är tveksam.
Jag längtar. Vi ska återvända till Sommar i P1 nu. För vi har fått in 2 av de 58 värdarna här i studion. Sebastian Szymatkowski, vd för Klarna. Hej.
Hallå.
Sara Shepard, barnboksförfattare. Välkommen du också.
Hej.
Ni debuterar båda 2 och jag vet inte vilket tillstånd ni befinner er i så här 2 timmar efter att det har blivit officiellt.
Och 10 minuter efter att jag har spelat in och avslutat min inspelning.
Du sjönk ner djupt i soffan där. Ja.
Är du mör?
Ja, jag är lite mör faktiskt. Lite tagen.
Vad då?
Jag vet inte, jag tycker att det här nästan har varit en så här process, för det blir så mycket man funderar på vad man har gått igenom och allting, så att jag har liksom jag har fått nya insikter om mig själv, ska jag säga.
Som du vill dela?
Ja, men då får man ju lyssna på programmet, eller? Jag kan inte sitta och avslöja vad som kommer.
Men processen då, vilken har varit i den långa processen som det är, vad har varit mest utmanande och givande?
Nej, men jag vet inte, men det är väl det är ju nog bara det jag sa, att liksom man sitter och tänker på de här grejerna som man varit med om och det som har hänt. Och sen så börjar man ju utmana sig själv. Liksom. Är det verkligen så här? Har jag liksom funkat? Alltså, var det så här? Och vad hände? Och hur blev det? Och varför ser jag på livet som jag gör? Så att, ja, sorry om jag inte är mer tydlig och konkret. Men det är liksom... Ja, ni får lyssna helt enkelt.
Vi bollar över till dig, Sara. Mm. Hur är det med dig just nu?
Det är bra. Alltså jag är så lättad att de här namnen är släppta. För att jag har... Bibi skickade ut i fredags listan med alla namn. Och så har jag haft mardrömmar att jag ska råka dela den. Hur nu det ska gå till, jag vet inte. Så att jag har liksom knappt vågat öppna datorn för att den ska börja... Så här, att jag ska förstöra allting. Ja, så att jag är jättelättad nu att den här hemligheten är ute.
Uh-huh.
Ja.
Och har du strömmat in reaktioner?
Jag tror det. Ja, jag har knappt vågat titta på telefonen. Ja, jo, men det har strömmat in reaktioner. Ja, mycket glada människor.
Jag har inte kollat min telefon, jag har ingen aning. Jag hoppas det.
Du har suttit i en fönsterlös studio i Radiohuset utan kontakt med omvärlden.
Typ så ungefär.
Ni har ju det gemensamt att ni kan snöa in på saker. Att ni kan liksom hitta ett hyperfokus. I ditt fall då, Sara, bland annat dinosaurier.
Yes.
Hur gick det till när du började intressera dig eller nörda ner dig i dinosaurier?
Ja, men det var ju länge sedan nu, men det var ju egentligen en slump. Men det var som när jag väl hade hittat de här dinosaurierna så var det som att allt bara föll på plats. Det var ju det här jag skulle hålla på med. Jag får läsa på om massor med sjuka grejer som har hänt. Det känns ju nästan overkligt, men det är det som är spännande med dinosaurier, att det här har ju hänt. Så här var det på jorden. Och sen får jag rita, jag får skriva, jag får hålla på allt som är roligt i ett. Så att det är oerhört lätt att nörda ner sig. Och så hittar de ju nya fossil, alltså hela tiden. Så att jag blir ju aldrig klar. De hittar typ ett nytt fossil i veckan. Så att det är en pågående process.
Mina barn älskar de här böckerna. De älskar dina böcker. Jag tycker de är helt fantastiska.
Tack så mycket.
Men liksom, varför gillar barn dinosaurier så mycket?
Barn är ju lite smartare än vuxna, tror jag. Det är de enda som har fattat. Det är jag och alla barn som har förstått att det här är hur coolt som helst. Men det är ju att... jag tror att jag ser på världen på ett helt annat sätt när man vet att det kan ha varit på ett så annorlunda sätt än vad det är nu. För alla vi är så upptagna med att jorden är till för oss eller att att hela planeten finns för att vi ska vara här. Och så är det ju inte. Och när man börjar titta bakåt så inser man att vi har ju knappt funnits. Alltså rent tidsmässigt är ju vi ett skämt än så länge. Så att man får en helt annan syn, tycker jag, på hela jordklotet.
Får jag passa på att fråga en sak när vi har en dinosaurie?
Har du nu tagit över det? Ja. Alltså,
det var en jättebra fråga. Varför gillar barn? Jag blev helt ställd av den. För det, varför slutar man tycka om dinosaurier? Jag vill bara säga, det var en jättebra fråga.
Men jag gillar fortfarande dinosaurier. Och därför måste jag säga, är det så att någon gång fick jag läsa att man har kunnat räkna ut att det fanns exakt 20 000 T-rex samtidigt? Att det inte var mer än 20, för att de, liksom, de jagade på så stort område och sprang kring, så att det liksom, de kunde inte få plats mer än 20 000. Det är som typ, jag är inte Knivsta, är lite mindre än så. Men, ja, men typ, alltså det är inte jättemånga som lever som, stämmer det? Eller?
Det låter lite, tycker jag.
Okej. Okay.
Ja.
Det skulle funnits mer än 20 000 T-rex.
Alltså som levde samtidigt.
För de levde ju under flera miljoner år.
Ja. Men liksom under samtidigt på jorden.
Ja, det vet jag faktiskt inte. Det måste jag kolla upp. Ja, ja. Jag återkommer. Ja.
Förlåt, det var en nördig fråga för en nörd till en annan.
Ja, för var i, liksom, om vi skulle försöka pinpointa ditt nörderi, var hamnar vi då?
Mitt nörderi är den typen att det är precis vad som helst. Så att, som du hör här, om du börjar prata om dinosaurier så kommer jag nörda ner med dinosaurier. Annars kan jag sitta och läsa någon Wikipedia-sida om något slag i Polen på 1600-talet och konsekvenserna. Men mest nördar jag ju ner mig i betalningar, företag och sådana saker som jag håller på med till vardags. Det är ändå där huvudfokus ligger.
Men när upptäckte du i din barndom att du hade den här läggningen då, att du kunde hitta det här hyperfokuset? Vad var det som drog in dig?
Jag tror nog snarare att jag upptäckte att jag aldrig har fokus. Alltså jag hade ju lite ADHD-slängar som barn, och vilket jag ser som en stor tillgång i livet. Och då var det svårt att koncentrera sig. Och koncentrationen uppstod när man verkligen kom ner i ett ämne. Jag spenderade väldigt mycket tid på Stadsbiblioteket i Uppsala. I science fiction-hyllan främst, men också generellt i faktaböckerna och allt annat. Och där fick man liksom bli uppslukad av att nörda ner sig i saker och ting.
Fantastiskt. Alltså jag måste säga att det är en otrolig tillgång eller lycka att få vara så här nördig som vi är då. För att man har ju aldrig tråkigt. Det är ju helt omöjligt. Det kan liksom vara vad som helst. Så börjar man läsa på om det och sen leder det till någonting annat. Och sen, ja, jag är jätteglad för det.
Finns det en skillnad på att ha ett nörderi kring något som är en hobby och något som är ens yrke?
För mig är det en skillnad. Det är hela min person. Det går inte att göra någonting åt. Tyvärr. Eller, ja. Det går ju ut över resten av livet också.
Hur då?
Ja, men jag har också jättesvårt att koncentrera mig. Så att halva året kan man säga att jag försöker få fokus på det jag ska göra. Jättesvårt. Och sen när jag väl har fått fokus och är helt insnödig, då har jag istället problem med resten av livet. För då har jag ingen... Då är jag så här, nej, det hinner jag inte. Det vill jag inte. Så låt mig vara... Så håller jag bara på med det. Så
jag vill liksom bara vara i kontinentalplattorna.
Ja, och folk är så här, åh stackars dig, ska du jobba i helgen? Jag bara, ja det är jättetråkigt, fast egentligen vill jag vill bara jobba i helgen. Så det är två lägen som jag försöker brottas med.
Wikipedia skapade ju en möjlighet att få liksom läsa på ett sätt som man inte kunde göra innan, för man kunde klicka sig vidare och utforska i andra ämnen på ett sätt.
Det är sant.
Och nu med AI så tycker jag att det nästan samma sak fast i kubik. Alltså man kan liksom gå in och prata med den och utforska. Sen vet man inte om allting är sant. Så det gör ju lite extra spännande att man får liksom, kanske stämmer, kanske inte. Men det är ändå liksom just det att man bara kan ställa en ny fråga och bara...
Men tycker du det där just att man inte vet om det är sant är... Hur förhåller du dig till det?
Nej, men dels får man väl liksom, vi lärde oss i skolan att man skulle vara liksom, att man ska ha källkritik, fick jag lära mig i alla fall. Och så det måste man ju ha med sig liksom, och fortsätta vara skeptisk. Men sen blir det ju också lite så här, om det roliga, man märker ju att när man frågar AI om någonting som man inte kan någonting om själv, då blir man bara så här, wow, den kan allt. Och sen när man ställer frågor om någonting man kan själv, då bara, nej, det var ganska mycket som var fel. Det var mycket som inte stämde. Så att det beror ju lite grann på. Men det kan ju vara skönt ibland att bara ligga där och vara liksom ovet, inte bry sig om så mycket att allting är fel. Mm. Det kan bara vara en bra historia.
Jag känner som faktaboksförfattare att jag har en ljus framtid framför mig, för att AI har faktiskt rätt så ofta fel när man börjar gå djupare. Så då känner jag att då kommer ju faktaboken få ett enormt uppsving, för då är ju de faktagranskade, det är tryggt, kan man lita på dem.
För det är ju precis det som är grejen, att den får ju saker att låta som att de är sanna.
Ja,
den är väldigt bra, den är ju som liksom bästa amerikanska säljaren, liksom bara kommer in och bara... Alltså det låter ju liksom, man bara wow.
Man får vara lite försiktig där.
Men är det så att din familj, Sebastian, också kan hamna lite på undantag för att du, om du har hittat något, bara vill vara kvar i det?
Jag måste nog säga att mina barn tyvärr har sagt att svaret på den frågan är ja. Men sen så försöker jag faktiskt göra mitt bästa idag att liksom ruska om mig själv och gå ut och göra någonting annat. Spela pingis med sonen.
Men kan man dra in andra i sitt nörderi eller är det en ensam sysselsättning?
Nej, men jag har ju dragit in alla Sveriges barn i princip, tänker jag mig. Så det kan man absolut göra. Det är det jag tycker är kul. Att först nörda ner och sen få berätta om det för någon annan. Det var därför jag gjorde en barnbok, för att ingen av mina kompisar vill prata om dinosaurier.
Det är så roligt att du säger det, för att igår kväll kom jag hem och våra två yngsta sitter i sängen och kollar i en stor kartbok. Oh. Precis som din kartbok.
Så yes.
Jag tycker att du har lyckats ganska väl.
Mycket bra, mycket bra. Ja.
Men kan du stötta på det också, att du försöker dela ditt intresse? Vad sa du, Polen på 1600-talet? Mm. Och bara möter någon blank blick från omgivningen?
Ja, nej, men så är det. Och sen framförallt just eftersom jag nu är så himla intresserad av ett otroligt... Alltså jag har ju på ett sätt valt att nörda ner mig i absolut tråkigaste som finns. Betalningar och bankgrejer. Alltså du vet, folk bara tittar på en och bara... Så att, och det tycker jag är liksom, har jag verkligen liksom gått all in på, kombinerat med AI. Så att, nej, men det blir ibland blir det lite grann så att man märker liksom att nej, nu får du stänga av.
Ni ska göra sommar då. Har du hunnit kolla listan, Sebastian?
Ja, det har jag gjort.
Finns det några andra då än era egna eller varandras program? Jag skönjer att ni har liksom funnit varandra. Men
jag ska bara lyssna på Sebastian.
Om och om igen. Ja. En ny nivå av nörderi. Ja.
Just det.
Ja. Men har ni några andra att lyssna på?
Nej. Jo, men jag ska också lyssna på... Jag ska väl lyssna på alla, jag tänkt mig. Men också Martin Eriksson, advokaten. Han är dagen innan mig. Om olika brott.
Johan Eriksson.
Sa jag fel också?
Är det Johan Eriksson?
Ja, Johan Eriksson. Mm. Vad sa jag då?
Martin.
Ja, jag sa Johan Eriksson.
Du tänkte på E-Type kanske?
Ja, det gjorde jag. Nej. Sa jag fel? Ja, förlåt Johan.
Jag vet inte om jag har rätt. Jag tror att
jo,
han heter Johan
som är före mig. Ja, det vet ju inte du. Ja, men han har, han har en krans.
Johan Eriksson är det.
Ja. Mm. Ja, det ska jag lyssna på. Och Sebastian.
Jag ska lyssna på Sara. Men jag ska också säga att Carolina heter hon.
Ja, har du ett efternamn så skulle du underlätta. Dybeck. Ja, som är vice vd för Microsoft.
Som jag faktiskt känner personligen. Och hon är ju en sån här, alltså hon är ju så helt fantastisk person. Så det ska bli jättekul. Och sen så är jag ju för alltid ett stort fan av Sven Hagströmer. Men sen kan jag inte bara sitta och lyssna på... Alltså, det är ju lite det som är poängen med sommar. Att man liksom inte ska fastna i sig. Jag jobbar i näringslivet, så ska jag lyssna på de som håller på med näringslivet. Utan det som är roligt är ju liksom att man faktiskt får lyssna på folk som gör någonting helt annat. Apropå nörda ner sig.
Så om du väljer någon från en annan sektor då?
Jag satt och kollade på det. Nej, men det kanske blir Helena eller liksom...
Alltså, Helena ska... Bergström. Ah, ska... Du är på förnamnsbasis med
alla. Exakt. I know them all. Nej,
det är ett tajt gäng ni sommarpratare.
Alexander kanske?
Alexander Karim.
Ah. Nej, inte Karim. Den andra, vad heter han? Dans...
Ekman.
Ekman.
Mm.
Ekman.
Mm.
Jag tror han har något bra på gång.
Det kan jag också lyssna på.
Mm. Mm.
Det var väldigt roligt
att
ha här.
Tack att du fyllde i mig. Ja. Namn, det var väldigt
jag bra. Kände att jag ändå har pluggat den här listan.
Ja, verkligen. jag kan stänga vad som helst på det. Du kommer fylla i.
Vi får väl se. Sebastian Siemiatkowski, tusen tack för att ni var med i talkshow.
Tack.
Tack så mycket.
Kan du nörda ner dig grejer? Det kan du va? Stekyta till exempel.
Ja, mat kan, det finns ju många olika särintressen där som jag kan nörda ner. Men jag kan sakna, jag skulle önska att jag hade mer av en hobby som jag kunde nörda ner mig i.
Jag håller med, jag är en sån himla generalist. Ja. Man kretsar på ytan 2 millimeter ungefär, sen vidare till nästa.
Det är väl journalistikens liksom baksida att man aldrig hinner.
Vi pratade fästingar igår, de är ju bara äckliga.
Ja, de är faktiskt bara äckliga.
Kan smitta oss med olika sjukdomar. Mm. Annat är det med humlor.
Mm. De är härliga. Aha. Jag gillar verkligen dem. De är så, jag tycker deras ljud är så... Det finns något vad säger man, något nästan skrämmande, obehagligt över dem. Men sen vetskapen om att de bara vill väl och är helt ofarliga. Det finns någon liksom kontrast till, ja, som är härlig.
Något romantiserad bild, eller att de bara vill väl. Jo, men de kan ju sticka om de känner sig hotade.
Jag vet att de bränner, men det är inte så farligt. Jag har aldrig blivit bränd, men de är ju naturens arbetsmyra. De är ju ute i regn. Jag hade en kompis som var biodlare, och han beskrev det som att bina är jättemån om väder och vind. Är det lite blåsigt och stormigt och regnigt, då kommer de inte ut. Humlorna, de är ute hela tiden och gör sitt jobb och samlar pollen.
Humlorna är också smartare än vad man har trott tidigare. De kan räkna, de kan känna rytm, de kan leka med bollar. De kan lösa problem som typ schimpanser och andra liknande ryggradsdjur kan. Källa Science, som har tagit del av den här forskningen.
Jag ser bara den här bilden av en humla som leker med en boll. Jag kan inte riktigt släppa den.
Nej, tänk på, vad heter den, Dunderklumpen, om du kommer ihåg den gamla filmen, eller så är du för gammal.
Den kommer jag ihåg.
Men det var ju helt uppenbart då, du skulle aldrig smälla en humla.
Nej.
Men jag tänkte att jag ska leka en liten lek, för det finns ju väldigt många olika typer av insekter. Mm. Och då ska du säga smälla eller släppa.
Kul. Kör.
Jag börjar lätt. Mygga.
Det blir en smäll.
Myra.
Putt.
Okej, du ska införa en tredje kategori. En myra inomhus.
Vad gör jag med den? Det blir nog
smäll.
Du
låter den krypa upp på ditt lilla finger och så går du
ut
i trädgården.
Nej, det gör jag inte.
Nej, herregud. Nyckelpiga.
Ja, det är verkligen... vad var det? Släpp eller smäll? Släpp, absolut. Mm. Det fångar snarare.
Mm. Det kommer ju lukta äckligt om du smäller den.
Ja.
De avger någon gulaktig vätska.
Aldrig smällt, så vet jag inte.
Fjäril.
Ja, det är släpp. Fånga kanske.
Mal då?
Ja, det är ordentlig smäll.
Okej, så pass. Det är ju ändå nattfjäril.
Ja, men de är äckliga.
Vadå, är det för att de inte är så här skimrande i härliga färger?
Det är nog sunkigt med dem.
Ja, det är att man inte vill att de ska in i garderoben.
Ja, det är man är rädd för att det blir följdeffekter.
Gräshoppa.
Släpp.
Bärfis.
Ja, det är de, ja. De luktar väl äckligt?
Mm.
De är nog släpp, men putt.
Ja. Också att du bara liksom inte kan finna dig i mina två kategorier. Men om du ska försöka skönja ett mönster här i vad som får dig att släppa eller smälla. Är det bara storlek?
Ja, det låter som det. Jag har inte tänkt på det. Men det låter som att det är storlek och tanke typ. Hur många finns det? Vilken nytta gör för naturen? Myror finns väldigt många av. Myggor finns många av. Bärfisar vet jag inte hur mycket det finns.
Vän av ordning kommer att inflika. Alla är viktiga för ekosystemet.
Det kan jag tänka mig. Mail mottages tacksamt.
Och medan ni mejlar så byter vi ämne till något helt annat. USA har ökat pressen på Kuba mer och mer på senare tid. Häromdagen var det nya ekonomiska sanktioner mot presidenten och hans närstående. Också mot den förre presidenten, Raúl Castro, och flera i hans familj. Raúl Castro åtalades också av USA för ett tag sedan för mord. Alltså något som då skedde på 90-talet. Det är nämligen så att Raúl Castro har inte varit president sedan 2018, men sitter ändå fortfarande på väldigt mycket makt. Och det kan man ju då fundera över hur bröderna Castro har kunnat hålla Kuba i ett sånt järngrepp som de har gjort i nästan 70 år. Fredrik Uggla, välkommen hit.
Tack så mycket.
Docent i statskunskap vid Uppsala universitet. Raúl Castro, 95 år. Hur mäktig är han idag?
95 år nyss fyllda. Han är mycket mäktig. Det är svårt att se exakt hur makten fördelar sin regim som Kuba. Där finns förstås den formella makten, presidentskapet på deras kanal. Men det finns också partiets makt. Det är en kommunistisk diktatur där kommunistpartiet inte bara är inskrivet i grundlagen utan även har en mycket stark faktisk makt. Och vi har också militären. Och Raúl Castro har lämnat de officiella uppdragen men har fortfarande en mycket viktig roll som symbol för revolutionen. Han deltog i revolutionen 59 jämte sin storbror Fidel. Och också genom militären. Han har varit försvarsminister över 50 år. Han avgick för några år sedan men anses fortfarande ens kontrollera militären. Och genom militären Gaesa. Gaesa är det stora företagskonglomeratet som är nära knutet till den kubanska militären. Som enligt vissa bedömningar kontrollerar hälften av landets ekonomi. De äger hotellen, de äger butiker, de äger transportmedel. Och det här ger Raúl Castro, och därigenom Castro-familjen, fortfarande en enorm makt i landet.
Du nämnde hans storebror Fidel, mer känd än Raúl, död sedan 10 år tillbaka i tiden. Hur skiljer de sig åt?
både till det yttre och som, ja, ska man säga, politiker så skiljer de sig mycket åt. Fidel Castro var ju urtypen för det som i Latinamerika kallas för en hövding, en caudillo, ledaren, den politiska ledaren som skapade revolutionen, stor med skägg, väldigt karisma, älskade att hålla tal i flera timmar inför Havannas mer eller mindre intresserade befolkning. Raúl däremot var byråkraten, försvarsminister, tillbringade betydligt mer tid bakom ett skrivbord och skiljer sig även fysiskt åt. Fidel var stor, utåt skäggig, utåt agerande, Raúl mera den stillsamma byråkraten, men inte mindre makthungrig får man säga.
Och du gav ju då en bild av militären om det här företagskonglomeratet. Men ändå, i nästan 70 år har bröderna Castro styrt och ställt på Kuba. Vad handlar det om mer?
Mer än
det du har nämnt?
Ja, men mycket. Ursprungligen så fanns det ju en idé om revolutionen. Och revolutionen åstadkom ju mycket på Kuba också. Man hade alfabetiseringskampanjer, man införde fri sjukvård, man utbildade mängder med läkare, så många så att man kunde förse andra latinamerikanska länder med kubanska läkare. Man intervenerade i krig i Afrika. Man var en kraft egentligen. Under tiden så var det ett hårt förtryck inåt, som både ledde till att folk skickades exil och ett ökat antal politiska fångar. Men ja, som alla socialistiska regimer på den tiden så stöddes man ju under lång tid av Sovjet. Och det var Sovjets sammanbrott som problemen började för Kuba. Då gick man in i det som på spanska kallas för periodo especial, specialperioden, som egentligen inte var så mycket special som en tid av enorma ekonomiska svårigheter för befolkningen. Man tappade det sovjetiska stödet, man hade ingenting annat. Situationen såg ut ungefär som idag. Kanske inte riktigt lika illa som det är idag. Och det här räddades man ifrån i slutet på 90-talet av Hugo Chávez, som då valdes till president i Venezuela. Varm anhängare av kubanska revolutionen och speciellt av Fidel. Och Venezuela, detta oljeexporterande, mycket rika land på den tiden, hjälpte Kuba och höll under armarna. Och det är först nu när Nicolás Maduro, Hugo Chávez efterföljare i Venezuela, har tagits till USA, togs till fånga den 3 januari som man kommer ihåg, den amerikanska kommandoräden. Och USA därefter stoppade stödet från Venezuela till Kuba, som situationen verkligen har blivit svår för den kubanska regimen.
Du nämnde ju då den nya presidenten som kom till makten 2018. Och då var det första gången Kuba fick en president som inte hette Castro sen revolutionen. Varför var det inte någon av barnen Castro som tog över?
Ja, det finns en hel del att välja på, får man säga. Dels så var både Raúl och Fidel del en mycket stor syskonskara, upp 12. Fidel anses ha 11 barn. Ja, ni kan ju räkna själva. Det finns ganska många att välja på. Men det är både Fidel och Raúl delade en viktig del. De hade varit med och gjort revolutionen. Och revolutionen gjordes ju inte bara över en natt. Det var ett långt grillakrig uppe i Sierra Madre. Det finns en mytologi kring detta. Och det är inte helt lätt att föra över till en yngre generation. Många länder, många diktaturer lyckas ju faktiskt lägga över makten till en annan generation. Nordkorea kan man ta till exempel som ett exempel. Men i Kuba har man aldrig velat göra det riktigt. Det är kanske därför att det skulle framstå som ett alltför tydligt brott mot den egalitära ideologi som man ändå bekänner sig till.
Men med just det sagt, i en så diktatur finns det att plötsligt liksom fokusera på vissa principer och sen strunta i andra.
Ja, och just det här att man har en socialistisk diktatur som predikar alla människors lika värde men ger personer som heter Castro eller är släkt med presidenten vissa fördelar. Det gör man ju ändå, och det är inte minst genom kontrollen över Gaesa och de fördelar som följer med det.
Men finns det något av de där barnen som sticker ut som har synt och hört?
Ja, det finns ganska många. Både i syskonskaran som Fidel och Raúl tillhörde. En syster till dem hoppade av till USA redan på 60-talet och anses arbeta för CIA därefter. Ett av Fidels egna barn, Alina Fernandez, hoppade också av till USA och gjorde sig känd som en mycket, mycket arg kritiker av både sin pappa och av den kubanska regimen. Men på regimsidan då så talar man mycket om Raúls barnbarn, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, som 40-årsåldern har kommit fram vid flera möten på sistone, senaste mötet som hölls i Havana med John Radcliffe, alltså CIA-chefen. och då representerat den kubanska regimen. Men det anses att han kanske inte har så mycket makt som att vara en budbärare för sin morfar som där, alltså Raúl Castro. Det är frågan hur mycket han har en egen funktion här. En annan person inom Castro-klaren som har kommit fram heter Oscar Pérez Oliva. Han är barnbarn till en syster till Fidel och Raúl. Han är nu ekonomiminister med ansvar för utländska investeringar och liknande och har utnämnts till vice premiärminister. Han heter inte Castro men han tillhör klanen på något sätt. Men allt det här är mycket svårt att spå i därför att Kuba är en väldigt stängd regim. Vi vet vad ledarna heter i efternamn, vi kan se hur de är släkt, men det finns mycket lite faktisk information om var de bor, hur de lever, vem de lever med, hur maktspelet inom regimen ser ut. Och det här försvårar för amerikanerna. Amerikanerna skulle ju helst vilja åstadkomma i Kuba det man gjorde i Venezuela. Alltså att man lyckas alliera sig med en del av regimen och därigenom plocka bort den symboliskt viktiga toppen, Nicolás Maduro i Venezuelas fall. Men i Kuba är det svårt för man inte lyckas hitta den här ersättaren egentligen. Och mycket av det som amerikanerna nu ägnar sig åt är att försöka finna någon som kan spela den roll som Delcy Rodríguez spelar i Venezuela. Hittills verkar man inte ha gjort det.
Men att man då tar och åtalar Raúl Castro för mord som då ska ha skett på 90-talet. Varför gör man det?
Ja, delvis har det här varit en cause célèbre sedan 90-talet. Det handlar alltså om att Raúl gav order, och det finns dokumenterat, att skjuta ner två obeväpnade civila flygplan över internationellt vatten. Det var flygplan med exilkubaner i som försökte hjälpa de båtflyktingar som då tog sig över mot Florida från Kuba. Och för exilkubanerna i framförallt Florida så har det här varit ett mycket känt fall och man har tryckt mycket på det. Och det man får säga att Trump-regeringen här gör är ju mycket att spela för den egna inhemska opinionen också. På Kuba finns det förstås vissa realpolitiska intressen. Man är orolig över Kubas allianser med Kina och Ryssland. Men framförallt har ju Kuba blivit en symbolisk tumme i ögat på USA sedan tidigt 60-tal egentligen, alliansen med Sovjet. Och det Trump vill åstadkomma är en seger som låter honom både fria till exilkubanerna i Miami och i Florida, men också till det amerikanska folket. Att få bort en symboliskt viktig person som Raúl Castro, kanske få honom till och med ett amerikanskt fängelse, skulle kunna vara en sådan seger.
Fanns det någon likhet? Jag tänker på när de tog Maduro, så hade de ju det under, vad ska man säga, manteln av att det var att han hade begått ett brott, om det var drogbrott eller någonting, så att de kunde åtala honom i USA. Finns det liknande paralleller här, att just det kriminalperspektivet?
Ja, det är just det man menar med det här åtalet som handlar då om nedskjutningar över internationellt vatten, där USA genom att anklaga Raúl Castro har skapat sin anklagelseakt som de skulle kunna resa amerikansk domstol. Är det här för att skrämmas? Är det för att faktiskt använda en liknande räd? Jag har sett få bedömare som tror att det skulle gå lika lätt att göra en kommandoräd i Kuba som i Venezuela av olika anledningar. Men här har man alltså möjligheten att faktiskt göra något liknande. Man förvandlar en politisk konflikt till ytterst en juridiskt fel. Och det är också ett underkännande, med viss rätta får man säga, av den motståndarsidan egentligen. Man säger att ni är brottslingar. Det här handlar inte om en politisk konflikt. Ni har i Maduros fall så talar man om knarklagning, i er knarksmuggling. I det här fallet så talar man om övergrepp på internationellt vatten. Det är ett sätt att förvandla konflikten till en fråga om lag och rätt, där man anser ha både lag och rätt på den amerikanska sidan.
Så vad tror du då med det här åtalet, med de nya ekonomiska sanktionerna? Vad kommer att hända i relationen USA-Kuba? Vad befinner sig Kuba om? Tänk jag, ett halvår, ett år?
Väldigt mycket av Kubas framtid, tror jag, har att göra med amerikanska mellanårsvalen som kommer i november. Donald Trump har efter debaclet med Irankriget, Hormuzsundet, kommer att behöva segrar att visa upp för amerikanska folket. Och Kuba är det mest närliggande segern. Han har ju flera gånger, och då menar Donald Trump, uttryckts på ett sätt som att det här är ett äpple som väntar på att falla, eller att det här bara är en hårsmån bort egentligen. Och mycket tyder på att amerikanerna här vill ha en seger, en symbolisk vinst över den här regimen som alltså utmanat USA i snart 2/3 sekel. Precis lagom inför valet för att styra den egna opinionen. Men hur de ska åstadkomma det? Blir det mer militär intervention? Blir det mer stort tryck mot den kubanska befolkningen? Den här typen av sanktioner? Där tror jag att man fortfarande tvekar.
Vi återkommer.
Tack.
Tack så mycket för den här gången, Fredrik Uggla. Man tänker att han har en del annat att stå i, Donald Trump, men...
Du brukar inte stoppa honom.
Nej.
Han släcker en eld men startar en ny.
Så kan det ju vara, klassisk avledande manöver.
Mm.
Tvärt nu har jag en helt annan fråga till dig.
Mm.
Som den dansare du är.
Jasså.
Nej, men du kan väl gå ut och bara gå
på en klubb. Jag har rytmen i blodet.
Hur är det med line dance?
Det har jag inte gjort.
Nej. Nyfiken?
Absolut.
Det har ändå blivit mer och mer populärt i Sverige. Jag gjorde en slagning. Det dansas line dance i bygdegården i Ale, i Värnamo, på biblioteket i Charlottensberg och så vidare. Hallå Maria Naido.
Hallå, hallå.
Dansare och koreograf, du är med oss från Malmö. Aktuell med en föreställning där du dansar line dance. Men för de som inte omedelbart ser framför sig vad line dance är, beskriv.
Den slags line dansen som jag jobbar med heter då soul line dance. Och jag tror att det egentligen bara har att göra med musikvalet, men då blir det liksom lite... friare, lite mer groovy upplever jag. Och varför det heter line dance är för att traditionellt så står man liksom på linje. Men jag gillar faktiskt inte det. Så jag gillar bättre när det är lite huller än buller. Och så gör man då rörelser tillsammans. Igen och igen och igen. Till någon låt.
Ja, det är ett antal stegkombinationer då som man kan köra. Men varför har det här blivit så populärt?
Alltså, det här, jag måste också säga att jag är liksom ingen expert. Jag har bara snöat in på det här för jag tycker det är så himla roligt. Men jag tänker så här, att det är ju ett sätt att uppleva gemenskap. Det uppstår glädje liksom efter en minut av att göra det här. Och då tänker jag att ja, men i mig själv, då har jag, när världen ser ut så som den gör just nu, då har jag ett behov av det här. Att samlas och dansa tillsammans rytmiskt under en längre tid.
Du sa att du inte står i linje utan ni står huller om buller. Försvinner inte något i den kollektiva upplevelsen när man inte står just i rad?
Alltså för mig, jag upplever det inte så, utan vi gör ju fortfarande samma stegkombination tillsammans. Alltså vi är på en ganska, en förutbestämd yta. Men, och ibland är det intressant när jag observerar människor så verkar det som att det finns något slags behov av att förflytta sig så att man är i linje. Och jag har inte undersökt det något närmare, men jag vill göra det för att jag säger, ja, men varför sker det ibland? Inte alltid.
Det här då, du var ju inne lite på det här med att dansa i grupp. Ganska ofta så kan det ju vara någon som inte vill, inte törs, som står där kanske i hörnet och mer kollar på dansen. Får man ändå ut något av det? Bara vara i samma rum?
Ja, men det är ju också så fenomenalt att det här är då faktiskt vetenskapligt bevisat att när man observerar dans, då har du en fysisk och själslig upplevelse. Är inte det bra? Du har en fysisk upplevelse. Så du behöver inte röra dig ur fläcken. Men du kommer att ha liksom, ja, en fysisk upplevelse. I love it. För att jag är egentligen ganska lat och bekväm av naturen.
Vadå? Så du menar att du kan även vara passiv ibland? Och bara stå och liksom känna in atmosfären och tycka att det räcker?
Ja, men... När vi framför verket, då gör jag inte det. För att då har ju jag också ett uppdrag. Jag ska ju dansa, i det här fallet, en timme. Men när jag har tittat på videoupptagning av det här verket, då fattar jag varför vissa människor väljer att sitta ner eller stå upp eller ligga ner och bara ta in det. För att ja, men det blir som någon slags meditativ upplevelse. Mm.
Det finns ju många virala klipp på line dance, framförallt från typ USA och södern och sådär, där folk dyker upp på en plats, ska vara en bensinstation eller en supermarket, och så sätter någon på en låt i en boombox och så plötsligt vet alla vad de ska göra. Mm. Vad är det för att det finns färdig skriven koreografi just till vilka rörelser man gör?
Ja, men det finns typ en, eller minst en dans till nästan varje låt som finns.
Det låter ju jättemånga danser.
Ja, och för att göra det ännu värre så är många av de här danserna, de är snarlika varann. Så det är skitsvårt att komma ihåg dem, tycker jag. Så jag fattar inte hur de människorna som du beskriver, för jag ser dem också. Alltså de är ju i mitt flöde jämt nu.
Mm. Syns det om man gör fel? Om nej, de är så snarlika?
Nej, men det är det då. Så här tänker jag, att eftersom de är så snarlika så är det så här, nej men jag gjorde bara den varianten istället. Och jag älskar då att det är så tillåtande, så att till exempel om jag gör fyra stora steg till höger så väljer någon annan att knappt röra sig ur fläcken. Och båda är liksom helt, om man nu ska använda det uttrycket, men rätt. Båda funkar.
Men när du gör det här i en timme då, för ett otränat öga så ser det ju ändå ut som man kör den här stegkombinationen om och om och om igen. Det kan inte bli lite enahanda.
Alltså, jag har inte hört någon säga det. Och jag och mina kollegor som jag har med mig upplever inte så. Utan vad som händer är efter ett tag, lite individuellt, men ungefär vid efter 12 minuter då kommer du in i någon slags trans nästan.
Det låter
och
väldigt
då,
snabbt.
Och när man är inne i ett sånt stadium, alltså då kan man ju fortsätta hur
verkligen.
Det har varit ganska många som bara, jag skulle kunna fortsätta en timme till.
Snabb motorväg till trans.
Ja. Hur länge har du kört som längst? När du har åkt in i det där transläget?
Ja, men vi har faktiskt bara gjort en timme. Men jag börjar ju tänka att men ska man inte göra något sånt där som pågår i liksom 24 timmar eller något sånt? Bara få se vad som händer.
Absolut.
Och vad skulle hända med världen ifall vi bara... För att det blir ju en kraftansamling. Alltså det går inte att säga att det inte blir det. Vad händer då?
Ett line dance maraton, ja. Worldwide.
Ja, säger jag.
Kör det. Det tycker jag vore kul.
Okay.
Maria Naido, dansare och koreograf i Malmö och line dansare då. Tack så mycket.
Tack själva.
Man har ju alltid varit sugen på att uppleva trans. 12 minuter dit, det är ändå något.
Vi har något som vi kan ge oss på.
Uh-huh.
Du, vi har fått ett mejl från Lars-Erik på tal om humlor. Snart 70 och blev i morse stungen av en humla för första gången. Den hade flugit in under natten och min lilltå träffade den tydligen när jag klev ur sängen. Väldigt smärtsamt. Men när jag såg att det var en humla så blev den varsamt utskickad genom fönstret. Tänk vad ett gott rykte kan betyda för vår överlevnad, människor eller insekter.
Alla hjältar bär inte cape.
Och med de orden så Rasmus Grosin får du ta vid med Kulturnytt.
Tack så mycket. Som bekant, årets värde för sommar i P1 har presenterats idag. Och bland dessa är det en rad kulturpersonligheter som ska sommarprata. Skådespelaren Helena Bergström är först ut och sedan följer bland andra författaren Amanda Romare, konstnären Sara Vide Eriksson, skådespelaren Joel Kinnaman, violinisten Linda Lampenius och koreografen Alexander Ekman. Författaren Maria Mauns fick stor uppmärksamhet för sin senaste roman En magisk man. I sitt sommar så blir utmaningen att kliva ur det fiktiva.
Ja, men det läskiga är att uttryckligen behöva berätta någonting om sig själv. Det är ju tjusningen med författarskapet, att där hittar man på. Det är inte så jag, Maria Mansbach.
Hur har du tänkt nu när du ska berätta historien om dig själv?
Det är inte så. Jag vill göra någon slags självporträtt. Men jag har valt ett tema som är familjebildning och då framförallt familjebildning, vad ska man säga, bortom biologin. Alltså vad är en familj, undersöker jag i det här programmet. Vad kan det vara? Hur kan familjer uppstå? Och vad är då det egentligen?
Och bland sommarpratarna 2026 så hittar vi också komikern, skådespelaren och manusförfattaren Evelyn Mock från Göteborg, som först var osäker på om hon hade något att berätta om sina blott 38 år i livet.
Jag är 38 och känner att har jag ett liv att berätta om, det vet jag inte. Men sen så går man in i, det är klart att man har sina upplevelser, sina uppfattningar. Jag är liksom en rasifierad kvinna i Sverige. Jag har också varit liksom en överviktig kvinna hela mitt liv. Växt upp i förorten och sådär. Så det är ju det här mellanförskapet, migration.
I met an Englishman and he asked me where I'm from. And I said Sweden. And he said, are you sure?
Sommar i P1 har premiär på midsommardagen och hela listan över sommarvärdarna hittar du såklart i Sveriges Radios app. Reportrar här Nora Makander och Viveka Blad. Nära 1,9 miljoner kronor blev slutpriset när ett brev från botanikern Carl von Linné såldes på auktion under måndagskvällen. I brevet, daterat år 1737, diskuterar Linné bland annat utvecklingen av det moderna biologiska klassifikationssystemet som senare gjorde honom världsberömd. Det höga priset är ett rekord för ett svenskt brev enligt auktionshuset. Den danska författaren som kallar sig Madame Nielsen har kommit med en ny roman på svenska, Lamento. Kulturredaktionens Ann Lingebrant läser en kärlekshistoria som får sidorna att brännas.
Ett av Nordens mest märkvärdiga författarskap går numera under namnet Madame Nielsen. Den danska författaren och performanceartisten som bytt identitet flera gånger hette en gång i tiden Claus Bäck Nielsen, men död förklarade sig själv för länge sedan. I nya romanen Lamento skymtar konturen av hans historia, men det är inget krav att känna till den. Lamento betyder klagosång. Och vad som begråts är en kärlek som en gång var. Historien om två unga konstnärer som möts och skiljs berättas av en mamma för sin dotter. Men det här är verkligen inte något ett barn vill höra om sina föräldrar. Förälskelse är inget att leka med. Den är skamlös och hänsynslös. Madame Nielsen har gått i Karen Blixens skola och att romanen är en läsupplevelse är en fråga om stil. Det finns en musikalitet i de långa meningarna som stundtals är så skarpslipade att man kan skära sig på orden eller bränna sig. För det hela börjar med en fasansfull brand och elden fortsätter rasa genom romanen. Allt medan kärleksglöden förkolnar till hat. Det är elegant, vackert och grymt. Jag är glad att få återknyta bekantskapen med denna danska madam som inte översatts till svenska på 10 år. För aj, som hon skriver, som om hon håller en skalpell i spetshandskar.
Det sa Ann Lingebrant om Madame Nielsens roman Lamento, översatt till svenska av Jonas Rasmussen. 6 av 10 föräldrar ser främst fördelar med en åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Vår reporter Ellen Kavalin gick ut på stan och frågade föräldrarna Matilda Öhman och Lintu Islam vad de tycker om åldersgräns.
Skulle tycka det var bra. För nu blir det att man konkurrerar hela tiden med digitala moderna tekniker och häftiga spel, snabba klipp på YouTube.
Jag är lite emot begränsningar. All ny teknologi ska framhävas. Men jag tycker det borde finnas någon kanske alltså för innehållet borde det finnas begränsningar vad en ungdom kan se liksom.
Men enligt rapporten så finns det också en oro eftersom barn bland annat använder sociala medier för att hålla kontakt med vänner och familj och också som kreativt utlopp. Bland barnen i undersökningen är det föga förvånande en klar majoritet som är starkt negativ till en åldersgräns. Även om de på många sätt delar de vuxnas oro kring sociala medier. Med det så lämnar jag tillbaka till talkshow. Katrin.
Tusen tack, Rasmus. Alla specialprogram nu bollar upp vilka sommarvärdar som är i deras fält.
Ja, Vetenskapsradion, vad har ni?
Ja, precis. Vi hörde sporten, vi hörde kulturen.
Ja, Ekonomiekot kommer också kanske med någon.
Säkert.
Sebastian där på Ekonomiekot.
Det tror jag.
Han tillhör den kategorin.
Ja, kanske Studio 1. Vad vet man? Mm. Vill du säga något om vad som händer i talkshow imorgon?
Ja, men det kan jag göra. Vi tänkte vända blicken mot England. Vi ska prata lite om kaoset i brittisk inrikespolitik. Det är ett specialval där om en vecka som avgör Keir Starmers framtid. Och sen kommer två högerpartier som har på ytterkanten som har en liten splittring däremellan som Elon Musk är inne och petar i. Så det ska vi prata om. Vi ska också prata om käkledsmassage. Är det något du känner till?
Nej, men vet du, jag tror periodvis att mina käkar är så spända. Mm. Så att jag vill veta allt om det där. Bra. Även om du ser lite äckligt
ut. Ja, det är fingrar in i munnen som ska masseras.
Verkligen. Felix Österpersonne var det som var producent idag. Tekniker var Rasmus Grosin.